Företagaren och äventyraren Peter Magnusson älskar att utmana sina rädslor genom hälsosamma kickar som bungee jump, fallskärmshoppning och ballongflygning. Och det gör att han aldrig har känt ett behov av att dricka alkohol. Det här är Accentpodden och jag heter Jens Wingren.
Även de som inte tror att de vågar, vågar. Det är ganska fascinerande hur mycket strapatser som en människa och en människas kropp liksom är förberedd för att klara av. Att klara sig utan mat under långa perioder och extrema väder och kyla. Men också mentalt så klarar vi ju väldigt mycket mer än vad vi ofta själva är bekanta med liksom.
Just hemkommen från världens första ballongflygning över Kebnekaise tillsammans med äventyraren Robin Trygg är Peter Magnusson full av energi. Centrala Stockholm står i bjärt kontrast till de lappländska vidderna han nyss lämnade. Men det är så här hans tillvaro ser ut. En ständig växelverkan mellan äventyr högt upp i skyn och mer jordnära sysslor i storstadsdjungeln. Han har ett företag att sköta och administrationen kräver minst lika mycket tid och fokus som ballongfärderna och fallskärmshoppen. Handslaget är fast, blicken intensiv och trygg. Det är bland annat tack vare den som de allra flesta av hans förstagångshoppare faktiskt släpper taget om rädslan och låter sig handlöst falla. Antingen ur ett plan vid ett fallskärmshopp eller från en hög höjd med ett gummiband runt risterna vid bungee jump. Det kan vara en hisnande, skrämmande och för vissa livsomvälvande erfarenhet. Men om det ska vi tala senare. Peter Magnusson skrattar åt det där med gummisnodden. Det är en del av mytbildningen kring bungee jump. Det är förvisso sant att hopparen endast är fäst vid ett gummiband. Det ska kännas omskakande för att maximera upplevelsen. Men han och hans företag jobbar stenhårt med säkerhetstänkandet. Inget får gå fel. Säkerhetsrutinerna är minutiösa.
Sannolikheten för att någonting faktiskt ska hända är väldigt, väldigt liten. Medan man kan göra andra saker, till exempel dricka alkohol eller röka cigaretter utan att känna sig rädd alls. Där triggar man inte den här primitiva larmfunktionen som rädslan är. Den fungerar inte mot den typen av faror som det faktiskt är. Så jag tror att det medvetande gör att saker och ting kan kännas väldigt farligt. Men det måste nödvändigtvis inte vara en dålig idé.
Han dricker inte alkohol. Faktum är att han inte har druckit en droppe sedan han var 17 år. För Peter Magnusson är det inget moraliskt ställningstagande eller aktivt beslut. Det har bara blivit så. Eftersom han inte känner något behov av att gå in i något annat rus än det han får av att hoppa från höga höjder eller flyga luftballong.
Det finns en sorts, i mitt sätt att se, tragik i att inte ha något annat att längta eller sträva efter under en hel arbetsvecka eller vad det nu kan vara, hur man har lagt upp det här med drickandet. Liksom, så kommer helgen och den stora belöningen ändå att få... Jag förstår faktiskt inte alls.
Han berättar att man som ballongflygare helt är i händerna på vädrets och naturens makter. Det är bara att böja sig och invänta de rätta förutsättningarna. Efter många veckors noggrann planering och täta kontakter med såväl Luftfartsverket som renskötande samer kom äntligen dagen då allt verkligen klaffade och färden över Sveriges högsta berg kunde bli av. De startade från en glaciär och hela resan tog 2 timmar. När ballongen närmade sig toppen skingrades molnen och himlen klarnade. En helt magisk naturupplevelse enligt Peter Magnusson som fortfarande känner sig hög efter den unika färden. Som utomstående kan man ändå fundera över varför är det så viktigt att flyga över Kebnekaise? Är det inte bara en macho-grej och ännu en fjäder i hatten för några män som ständigt jagar efter nya kickar? Men Peter Magnusson anser inte att det är något speciellt med människor som går igång på den här typen av extrema utmaningar. Och han ser inte sig själv som en utpräglad kicksökare.
Det finns någon romantisk tanke kring att det här skulle vara någon sorts speciella människor som gjorde det här. Det kanske är en tillfredsställande tanke om sig själv att jag är väldigt speciell och jag utsätter mig för farliga saker. Och liksom, men jag tror inte att det är något speciellt med oss alls. Jag har träffat så många människor genom åren. Jag tror att det här kan finnas i en var. Sen kan man ju naturligtvis välja att bejaka eller plocka fram det här eller att inte alls tycka att man behöver det. Men jag tror inte vi är speciella på något vis.
Däremot så tror han att äventyrslivet skapar en gemenskap som är svår att hitta någon annanstans.
Att uppleva det här tillsammans med någon, att man kan förstå den här väldigt speciella känslan hos varandra, att vara liksom närvarande för varandras upplevelser, att dela det här, det är något socialt på ett väldigt ovanligt sätt tror jag, som vi inte så ofta ställs inför i vårt moderna samhälle. Jag upplever inte att det här alls kan komma fram och förstärkas på det viset om man sitter på, inget fel med att sitta på ett café, men det är något helt annat. Eller på krogen eller något sånt. De här väldigt starka och djupa urkänslorna känns som någonting väldigt djupt och basalt som kanske har varit viktigt för oss under historien, och det känns som man hamnar där någonstans. Och det utvecklar en ovanlig form av kamratskap, upplever jag. Fortsätter man att syssla med sånt här bungeehoppning eller fallskärmshoppning för den delen eller någonting annat, så måste man ju också utveckla någon form av ansvarstagande för varandra, som också tror jag är ovanligt.
Peter Magnusson gjorde sitt första bungee jump i början av 90-talet. Han beskriver det som ett mandomsprov som var viktigt för honom då.
Hos mig tror jag fanns ett utpräglat behov. Det kanske inte gör hos alla människor, men hos mig fanns det ett utpräglat behov. Det var ju att visa mig manlig och modig, för jag trodde att det var i första hand det här handlade om. Törs man göra såna här saker, då är man manlig. Så enkelt tror jag att det var.
Han var jätterädd innan hoppet, men efteråt fylldes han av en eufori som överträffade allt annat, och han erfor en känsla av att kunna klara vad som helst. Genom att hoppa, rädslan till trots, blev han intensivt medveten om att saker kan kännas farliga utan att vara det. Den lärdom som han haft nytta av i livet.
Att börja prata med en främmande människa kan ju trigga igång en väldigt påtaglig rädsla, eller att prata inför en större grupp människor eller ha åsikter som en stor grupp vänder sig emot kan skapa ångest och rädsla, väldigt påtaglig rädsla. Men är man van att tänka, eller till och med van att vara rädd och tänka trots att man är rädd, och försöka tänka igenom, är det här verkligen en dålig idé? Så kan man ju av ren vana komma fram till att nej, jag är fortfarande av uppfattningen att det är en bra idé. Rädslan finns där, det är jag van. Men det är inget slutgiltigt avgörande som säger att det skulle vara en dålig idé. Utan jag gör det här trots att jag känner rädsla. Och det leder till någon sorts långsiktig vinning. Jag tror att det är en erfarenhet som jag har dragit nytta av.
Trots ett tusental fallskärmshopp och otaliga bungee jump i bagaget är han fortfarande rädd. Inte på samma sätt som under de allra första hoppen, men lagom rädd.
Ja, det märkliga är, när man säger modig så får man vara noggrann. Va? För att modig i den bemärkelsen att jag skulle vara mindre rädd vill jag inte påstå att jag har blivit. Trots alla dessa år av hoppande och flygande. Nej, det tror jag inte. Jag är fortfarande ganska rädd av mig. Men det jag däremot har blivit, det är förmögen att kunna tänka strategiskt och intellektuellt i den förmåga man har kapacitet till det, samtidigt som jag är rädd. Och en sorts förmåga att kunna göra saker trots, eller rädslan till trots.
Ett ord Peter Magnusson ofta återvänder till är autenticitet. Lyckan han känner efter ett hopp är äkta och den varar länge. Tack vare den känslan har han aldrig känt sug efter de kickar som alkohol eller andra droger kan ge. Den sortens rus är helt enkelt inte lika utvecklande.
Och det tror jag är det stora problemet med kemiska kickar. För dem, och jag har förstått utan att ha någon egentlig erfarenhet, men får nog en att känna sådär, det känns sådär fantastiskt bra, som att man skulle ha lyckats med någonting. Det måste ju kännas bra. Det beskriver väl alla egentligen som har testat droger. Och det är... Men problemet är ju när den här kemiska kicken upphör och man inser att man faktiskt inte har utvecklats alls. Man har faktiskt inte vunnit någonting, eller man har inte presterat någonting överhuvudtaget. Då tänker jag mig att man hamnar i olag eller någon sorts obalans med verkligheten. Som kanske är väldigt ångestgenererande istället. Och jag föreställer mig att en väldigt ångest är att inte kunna känna lycka över saker som är verkliga. Jag har inte några barn, men om man skaffar barn så antar jag att man känner sig sådär euforisk, eller om man vinner ett lopp eller lyckas med någonting annat, då finns det ju skäl att känna sig lycklig. Då ska den komma. Om någonting dåligt händer i livet, så när min hund dog till exempel, det var ju en oerhört svår, en ohyggligt svår stund. Men det ska det ju vara på något sätt. Det är autentiskt med verkligheten. Att känna sorg vid ett tillfälle och glädje. Det är en sorts förmåga att orientera sig i det vi kallar för verkligheten. Men den tror jag man havererar med att generera fram lika starka känslor av framgång eller glädje, fast den inte på något sätt underbyggd eller befogad i någon mening. Och att insikten av det måste ju skapa en oerhörd förvirring och ångest kanske rent av, som jag tror är väldigt farlig, snarare än att jag moraliserar kring substanserna som sådan. Det här att vi har rustats med ett psyke som kan förnimma och uppleva verkligheten på det här viset och förse oss med vägledning, det är för mig oerhört fascinerande och fantastiskt. Och jag känner mig oroad över att rubba det här väldigt fina känsliga systemet som känslosystemet är liksom. Därför skulle jag aldrig falla mig in att ta droger, och därför har jag i princip ingen lust alls att hälla i mig alkohol.
Peter Magnusson intervjuades av Maria Zetsevski, och du kan läsa hela intervjun i nummer 4-5 av Accent 2017. Accentpodden är tillbaka i höst. Musiken gjordes av Broke for Free och Lee Rosevear, och jag heter Jens Lindgren.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet, och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!